Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej och mycket varmt välkomna tillbaks till avsnitt 232 i Kedja ut, en podcast om discgolf. Numera hetandes Kedja ut podcast på
Instagram.
Hetandes.
Bara bytte in handomvändning sådär.
Ja, Jag tyckte jag var bra gjort av dig.
Kedja ut podcast, ja. Lite nytt, lite uppfräschning. Lite förtydligande.
Kanske lite mer standard.
Ja.
Också.
Kedja ut kan ju vara lite vad som helst här. Men det har ju funkat i 3 år i och för sig. Så.
Ja.
Och, men vågat vi... av oss. Och ut och...
nu äntligen känner vi att vi har landat lite.
Kliver utanför comfort zone.
Precis. Som Vi har gruvats för detta namnbyte.
Ja, precis.
Ja, hur är läget, kompis?
Jag vet faktiskt inte här, helt ärligt inte. Jag känner mig alldeles urlakad, jag känner mig lätt irriterad och jag känner mig trött och slut. Och allt vet vad, jag vet inte.
Har inte du semester?
Nej, föräldraledig.
Ja, just det. Förlåt. Den här knivsäggen man balanserar på. Ja.
Det beror på vad som frågar. Fråga Försäkringskassan så är föräldraledig.
Och ekonomin.
Och ekonomin, det är korrekt. Då har jag inte ens anmält någon föräldraledighet. Tror jag man ska kolla på min ekonomi just nu.
Ja.
Det är ett sorgebarn i sig det. Men, det är väl vad det är.
Ja, just det. Ja, men det är fint att höra.
Mm. Hur är det själv?
Jo, jag har lugnat ner mig lite.
Ja, du skrev att du var tvungen att lugna ner dig innan vi skulle sätta igång med den här...
Ja.
Inspelningen, berätta vad du gjort, vad har hänt?
Ja, men det här huset vi bor i, det är ju även uppfostringsanstalt.
Okej. Okay. Jag trodde att du hade varit iväg och spelat discgolf, för det sa du till mig att du skulle igår.
Nej, det blev ingenting av. Nej, men jag fick ett möte på eftermiddagen här. Eller jag hade ett inbokat möte som sen blev skjutet på.
Mm-hmm.
Så då kände jag, nej. Och då kände jag också att jag var så trött. Jag satt och gäspa typ från 2 fikat fram till jag åkte hem klockan 4, så att jag bara gäspa.
Mm.
Så att det var nog lika bra att jag inte tog mig iväg på den här discgolfsvängen idag. Och så. Så att, men jag har i alla fall börjat jobba och det är jobbigt. Det är... Alltså jag vill bli miljardär. Bara sådär i en användning. Och bara få vara ledig. Det känner jag. Och göra det jag tycker är roligt.
Ja, men precis. Det handlar mer om det kanske. Att man får fokusera på saker som man själv tycker är givande. Och gynna sig själv. Och,
ja, men och alltså vara ekonomiskt oberoende. Och göra det man tycker är roligt.
Mm.
Det.
Då hade jag aldrig mer hållit på med discgolf. Jo, det hade jag visst.
Jo, det hade man ju gjort. Men man kanske hade kunnat se till att man blir bättre på det snarare.
Ja, antingen det gör en sån dundersatsning och bara köpa in folk som ska
träna
en. Och det var riktigt as. Och så åker man runt privat jet. Kommer med ett helt jävla team runt sig.
Ja, precis. Ja, det borde
Hur hade din stab sett ut om du var... helt ekonomiskt oberoende, skulle resa runt och bara tävla i discgolf? Vad hade du haft för stab? Hur hade du byggt upp den?
Oj, alltså jag tror inte jag hade haft så stor stab.
Ja, hade du inte?
Nej, alltså jag hade nog haft, jag, så här, om vi säger, om man, jag hade haft ett privat jet med vad som behövs kring det. Men sen även hade jag haft en superfin kärra att åka omkring också. Så här, mer för locals, local routes. Men ska man liksom till USA eller så här, längre resor, då blir det jetplanet Sen hade jag haft två kockar.
Två till och med?
Ja, nej, en kock hade jag haft.
Uh-huh.
En kock. Och sen hade jag haft en massageterapeut. Jag hade nog haft en naprapat. Och sen hade jag haft någon svinbra tränare också. Vem vet jag inte. Och sen hade jag nog haft en manager också.
Mm.
Tror jag. Och sen hade jag nog haft ett par nannies också för att ta hand om familjen och stötta frun och så.
Det är en sån bit som jag kommer att tänka på direkt. Att det måste ju finnas. Det måste finnas minst nej. En eller två nannies.
Ja, men två ska jag. Man vill att de ska kunna få vara ledig mellan något också. Ja. Så det ska nog bli två, tror jag. Ja, det är nog så jag skulle...
Ingen caddy?
Alltså, det är så här både och. Jag kan ju reta mig på när... Ja, men... Alltså, så här... Nu när man sitter och ser tävlingar på proffstouren, liksom så här...
Mm.
Typ att, ja, men när damerna spelar, då går killarna med, men de bär minsann ingen väska.
Men det kanske de inte får för den som spelar. Alltså det kan ju vara jätteolika.
Nej, jag vet. Men hallå. Ta chansen för tusan.
Mm. Det är väl som... upp till spelaren.
Jo, det är det. Men ändå. Jag stör mig på det.
Jag hade ju släppt bägen direkt. Är det inte burit en väska jag hade hela mitt liv?
Sådär. Men jag är lite kluven. Men det är klart att ser man till antalet gånger man lyfter och ställer ner väskan, så klart att en caddy skulle man ha haft också.
Mm.
Kanske två där också. Bara för att...
Jag hade nog nöjt mig med en, men det skulle vara extremt samma person.
Fast klonad.
Ja, men nej, men fast ändå så här, det hade typ varit syrran eller något så här. En brorsa eller en syster eller någonting som man kan hyvla av, och så fem minuter senare så är hon där ändå.
Ja, det är sant. Ja, men det skulle man nog kunna... Det skulle man nog...
För att svara på den här frågan som många, eller som har diskuterats lite grann hos våra proffs nu för tiden. Det här med, skulle du kunna låta ett annat proffs vara caddy åt dig? Det är helt bortglömt. Alltså det finns inte. För mig. Jag hade aldrig tagit någon spelare som jag hade, alltså typ så här, eller åtminstone som jag inte är typ lika bra med, som jag fightar som positioner med. Förstår du vad jag menar?
Men vadå, så att om typ, ja, men någon som är jämbördig med dig kommer säga, ska jag vara caddy åt dig?
Ja.
Varför inte?
Ni fan i min väg bara.
Varför inte?
Du kan ta en kurv sen, men ni fan i mig nu. Låt mig spela.
Ja. Nej. Nej.
Du och jag hade ju funkat eftersom att vi spelar olika klasser.
Ja, det är sant. Men du lyssnar ju aldrig på vad jag säger ändå. Så att det
fast de gånger när jag gör det så blir det ju bra. Och det räcker väl att det är 2-3 gånger per runda.
Ja, eller fler kan ju behövas ibland. Men jag försöker ju inte interfera för mycket med...
Nej, exakt så kände jag i lördags psyk. Också när vi var tävla i Holmsund. Då ville jag inte vara inne. Jag har aldrig varit så tyst på en runda, tror jag, någonsin.
Ja.
Och det var nog mest av rädsla.
Ja, nej. Nej, men så här, nej, det är nog det. Men för att hålla sig kvar vid... Nej, men det är väl det man skulle ha när man säkert glömt bort massa väsentliga...
Du har ju saker. Två piloter som kör flyget.
Mm.
Du har två nannies.
Mm.
Familjen är med.
Mm.
Tre kids.
Lärare. Ska man nog ta med sig också. Homeschooling.
Ja. Mm.
Ska man nog försöka läsa. Men det är problematiskt att bo i Sverige där det var skolplikt. Så det ska man ju... Man måste ju som... Så därav så tror jag nog att nannies när familjen följer med, men
ofta så är ju så säsongen över sommaren liksom.
Ja, precis, och då är det sommarlov, så då, ja, precis, men då får de följa med som underhållning. De får vara underhållnings
Sen nu liksom den här veckan skickar ju du hem dem igen och fortsätter din ride till oktober, sen är det klart.
Ja, precis. Det är sant. Men sen ja, vad är det mer? Vad kan man mer ha glömt för väsentligt? Man har en manager som sköter allt det administrativa med...
Jag hade behövt en läkare med mig. Alltså, Jag hade behövt en läkare. Side by side.
En allmän läkare ja. med djupdykning på vissa grejer.
Ja, nej, men alltså helt seriöst. Jag hade behövt det.
Ja, om inte annat för att skriva ut recept på starkare värkmediciner kanske.
Nej, inte värkmediciner, men insulin är ganska vitalt för min överlevnad.
Ja, det är sant. Ja, i och för sig, då är diabetes, det är sant. Det är sant. Ja, men det här är en intressant grej att prata om, men
vilka tre vitala personer hade ni tagit med er, ni som lyssnar, på en årstour? På ert flygjet eller så. Alltså bara de tre viktigaste för er.
Ekonomin är inte ett bekymmer. Så. Ni får spekulera fritt.
Och det här med flygplan och sånt där, det behöver ni ta hänsyn till. Det finns.
Ja, det finns.
Vilka tre personer hade varit mest viktiga?
Då måste man bara titta på flygplan, hur många platser de har som man får med sig alla. För att ha en privatjet som är för liten så någon får inte följa med.
Det finns ju, de är riktigt stor vissa.
Ja, nej. Det finns tillräckligt med platser. Så, ja men intressant. Mycket intressant. Och så. Ja. Hörru du, vi har ju tävlat i helgen.
Det har vi gjort.
Så det ska vi prata om. Vi har även sett discgolf på annat håll i helgen, både i Estland och USA har det varit. Och det tävlar säkert på andra platser.
Har du sett så mycket från Estland? Eller?
Jag har inte sett nästan någonting från Estland. Nej. Jag såg ytterst lite i fredags från FPO. Typ 2 hål tror jag såg. Och så. Sen ja, vart det något med barnen så då stängde jag. Så det är väl det jag sett. Idlewild såg jag nästan hela första rundan innan jag slocknade typ på hål 16 eller något.
Behöver vi prata så mycket Idlewild och Aluta Goose då?
Nej, egentligen inte. Men vi kan nämna vad som hände i de tävlingarna när vi väl kommer hit. Och sen har det kommit in lite lyssnarfrågor.
Det har gjort.
Vilket är superkul. Super, super, super duper kul. Sen har vi en annan sak som har kommit upp lite grann på slutet som jag ska lyfta upp och fråga. Tom har säkert hört det också. Och det blir en liten uppmaning kring de sakerna. Beroende på hur känslan är. I avsnittet. Ja.
Jag har längtat till att du ska ställa mig mot väggen. Någon gång.
Alltså jag har ju alltså senaste veckan. Ja. Jag har varit inne och kollat din Instagram story hela tiden. För att se om du har lagt ut om någon fördomsfrågor.
Nej, jag har inte gjort det nu. Jag har inte gjort det den här veckan. I och med att vi fick de här två. Vi fick två stycken frågor eller återkopplingar på sånt vi tidigare har pratat om. Och då tyckte jag att det var bättre att ta det först.
Ja. Så om ni undrar vad vi pratade om, så förra veckan så hade Tom ett segment typ där ni skulle skicka in fördomar om mig. Om Nicky alltså.
Jag tänkte att jag skulle dra fördomar om dig först. Och så. Sen gjorde vi om det lite grann för det var ju ny ratinguppdatering och så tog vi lite quiz från det.
Ja, men just det. Där har vi fått in en grej. Alltså jag tror inte att vi nämnde Dennis Augustsson då. Vid ratingbiten. Men han är ju över 1000 också.
Nej, visst gjorde vi det.
Gjorde vi det? Ja, vi kanske fått. Men det var någon som uppmärksammade oss på det.
Ja, kanske vi inte gjorde det.
Så vi kanske inte gjorde det. Som bara vann SM sådär då.
Fan, vi gick 5+ uttal om de missar svenska mästaren. Dags att växa upp.
Ja, så kan det vara. Men du, i vilket fall. Holmsund. Var stod värd. AC Disc Golf stod värd för Västerbottens Toren deltävling 4. Ja, vad säger vi? Alltså jag kan säga så här. Jag var helt knäckt mentalt över hur usel Disc Golf jag spelade. Jag har ingenting annat att skylla på än mig själv. För jag var usel. Jag kan inte skylla på banan. Jag kan inte skylla på... Alltså jag bara var usel och dög inte till discgolf i lördags.
Det är ju en bana man gärna vill skylla på, eller får säga. I och med att den är otroligt bestraffande. Sen är det som du säger. Jag kan ju bara säga tillbaka på mitt eget spel också. Det jag gjorde dåligt har väl åtminstone 99% med mig själv att göra. 1% kanske bara den du har. Nej, men en otroligt stor del är det såklart att man själv behöver ta ansvar för. Men ju mer man hade spelat banan så desto mindre misstag eller färre misstag tror jag att man gör. För det är en sån bana där du behöver veta lite grann inside vad som finns bakom vissa träd. Hur många små grenar är det som sticker ut, hur många löver som finns kvar och så vidare och så vidare. Det är sånt, banan är så pass kort att det är sånt som kommer kunna avgöra på dig om du tar det till sweet spot eller inte. Och ja, nej, men det är en ruff, väldigt ruff. Tuffa tajta linjer på vissa ställen. En hel del vissa konstiga hål. Men i det stora hela, jag kan inte gnälla. Jag har inte gjort ett dåligt resultat där, så jag känner mig ändå så här, ja, det var kul att åka dit och spela. Absolut.
Mm.
Och jag har haft kul de gångerna vi har varit där och spelat också. Du har varit lite småförbannad. Fredrik har varit lite smågrinig. Jag är förvånad över att jag själv ändå tycker att det har varit så pass kul och så pass bra som det har varit.
Ja, men alltså så här, för att vara, om man ska vara konstruktiv i någonting i det här, och det ska man alltid vara när man liksom pratar om andra banor. Det som är med den här banan är ju att det är fairway och sen är det tuff ruff. Det är liksom inget mellanting egentligen. Och att det är lite för tät ruff också. Så det blir liksom så här att när man träffar ett träd och kickar ut i ruffen så är du i den närmaste superstängd. Och boggen är ju i spel. Alltså boggen är ju i spel typ så här 90% från 10.
Mm.
Hela tiden. Och det är väl alltid kan man ju säga. Men alltså här är det verkligen så att man känner liksom. Jag är ett dåligt, ett misstag här. Så finns det i stort sett ingen chans att rädda upp det. Så det är väl det som är att man hade önskat att det fanns fairway, ruff, tuff ruff istället.
Mm.
Och jag vet att många som bygger banor försöker tänka på det där. Och det har väl varit ett signum för en av våra finare banor, Järva. Mm. Att där är det fairway och sen är det ruff och så är det tuff ruff. Men att det är liksom som en kan man säga, tvåstegsraket på något vis mot ruffen.
Så. Det måste man också ta i beaktning. Nu var det första sanktionerade tävlingen som spelades i Holmsund på Löven. Och någonstans behöver man också se till, okej, men vem är banan skapt för?
Mm.
Den är inte skapt för att vara tävlingsbana.
Nej, inte primärt.
Inte om du frågar mig.
Nej.
Det är ingen bra tävlingsbana. För att det är för tajt delvis mellan vissa tees. Du står liksom på varandra. Du skulle kunna ta den andra spelaren på rumpan. Samtidigt som du själv skulle tia ut på vissa ställen. För att tina liksom står i princip på varandra. Om man spelar åt olika håll. Du får vänta ut. På flera hål får du vänta ut folk som puttar. Eller är på fairway innan du kan spela ditt eget hål. För att det är för nära.
Mm.
Det är otroligt tajt. Och du på en otroligt liten yta. Sen har de vissa hål som är otroligt bra. Men det är en otroligt snäll parsättning. Sett över hela banan också.
Mm.
Så nej, det är ingen bana som primärt kanske är en tävlingsbana. Även om det var roligt att tävla den där. Den här helgen som var. Men i framtiden så tror jag att man behöver tänka om lite grann vad gäller layout, sträckning och vad man vill liksom göra för, om man säger, nästa utveckling av den. För jag menar, i dagsläget har man gjort den ändå. Du har två eller tre slingor på den som är bra för det den är tänkt till.
Gräsroten ska vi säga.
Gräsroten, och det är den delen av discgolfen som fortfarande kommer vara otroligt viktig framöver. Men ser man till oss som ändå har tävlat ett tag och som vill tävla på en relativt hög nivå och som vill tävla ofta, då måste de som är banansvariga på Löven sätta sig vid ritbordet och tänka dels tuffhet men också framförallt layout och sträckning.
Mm. Precis.
För att det ska flyta på bättre och för att det ska bli, ja, men, en tuffare discgolfbana.
Mm. Jag tror så här, en faktor till att det var lite trögt flyt också runt banan är nog också att det är sån spridd nivå på spelare. också.
Jo, så är
det. Det spelar ju in också, ska sägas. Jag tror att hade man haft liksom ett startfält med en snittrating på 950-960, så tror jag inte att det hade blivit lika mycket backups och så, ska tilläggas. Och det är liksom ingen kritik mot de som är sämre. Jag är där själv, så att jag liksom så, utan det är mer bara ett.
Men det är sånt som man behöver väva in i tanken när man bygger bana också. Alltså hur tajt kan det vara? Hur lång tid tar det? Jag menar, jag vet att folk som har spelat Lövens discgolfbana, de går ju bollar om 8 personer.
Mm.
Ja, det är klart att du inte behöver vara rädd för att komma ikapp någon då. Men på tävling, när du har möjlighet, vi hade, i våran pool så hade vi kunnat spela tre bollar.
Mm.
Vilket hade snabbat på den där processen otroligt mycket.
Mm. Precis. Ja, men det är sånt här, det var deras första stora tävling och ett stort startfält också, 120 startande, ja, tror jag det var till
slut. Och de gör, alltså, de ror ihop det med flaggan i topp. Ja, jag tycker att de gör det jättebra efter förutsättningarna som finns där. Det här jag kanske oftast är lite otydlig med när jag pratar om saker, men att man behöver skilja på sak och sak.
Mm.
Liksom bara för att det är inte en tävling som är primärt är framtagen för att tävla på, så behöver inte det betyda att du inte kan göra en bra tävling där.
Mm.
För så var fallet nu. Det var en bra tävling utförd och anordnad på en bana som kanske har mer att önska när det gäller tävlingsbiten.
Mm.
Fortfarande en jätterolig bana att spela. Men man måste vara noga med att skilja på de här sakerna. För det ena behöver inte vara, det behöver inte alltid vara svart eller vitt. Och det ska komma från mig, tänker folk då. Ja, men så är det faktiskt i många fall.
Mm. Ja, men sen är det också det som är någonstans så måste man börja, och jag tycker att en tävling när banan är 3 år gammal är ju ett bra sätt att få fram feedback, och för det är ju verkligen, alltså det jag tycker är så här, att de som spelar det väldigt mycket och så, de tycker att det är en superbana, eller superbana, men de tycker att det är en bra bana, de tycker att klubben gör ett fantastiskt jobb, det gör de. Och så.
Men det kanske finns väl ingen bana eller ingen klubb som har så pass stort driv i att göra saker och ta tag i saker.
Nej, precis.
Som AC Discgolf.
Exakt. Men det är ju här det blir superbt också, för nu har de gått ut och bett om feedback, och att man kan lyssna in feedbacken och sen väljer man vad man vill och gör av den. Mm. Antingen så skiter man i det som sagt, eller så tar man till sig det. Ja, men det här kan vi försöka tänka på. Och liksom, har man fått många som har tyckt till om samma sak, då kanske man kan säga, ja, men vi kanske ska lyssna på dem.
Där finns det utvecklingspotential.
Och det här är ju det svåra med att lämna ifrån sig saker i textform.
Mm. Vi kommer till det. Eller ska vi ta det på en gång, den här grejen ändå, eller? Som har hänt. För jag menar, vi sitter och pratar runt saker och ting nu.
Ja, men vi kan säga så här. Det är en spelare som har varit och spelat på banan och lämnat konstruktiv feedback.
Mm.
Kring det. Och sen har ju kommentarsfältet skenat lite grann, tycker jag. Och att där det blir... tyvärr blir det lite, det blir påhopp och lite så här, ja, men du då? Och det funkar ju inte, för det handlar inte om det, utan det här handlar ju om att någon som har varit och spelat tycker till om banan, konstruktiv kritik, där man liksom säger, men jag tycker det här, och det här borde man kunna göra. Och då ska vi säga så här, utan att veta vilka förutsättningar AC Discgolf har heller, och vad de har för deal med kommunen och mark och vad de får göra och inte göra, alla sådana saker. Det måste man ha med sig. Och sen, den infon kanske finns på hemsidan eller Facebook eller whatever, jag vet inte. Men liksom såna här saker är ju ändå sånt som har kommit fram nu. Liksom att, ja, men vi har en dialog med kommunen, vad vi får göra och inte göra och så vidare. Och Thomas Björkén, som är en av dem som har stort drivit kring den här banan, har ju varit in och kommenterat och förklarat liksom, ja, men så här ser det ut för oss, det här är våra förutsättningar. Ett väldigt bra svar så, men det är ju andra som har kommenterat i det här, och där man kanske inte har förstått kärnfrågan egentligen. Och för dig, Tommy, nu ställer jag en rak fråga, nu ställer jag det på pottkanten. Vad är konstruktiv kritik för dig?
Konstruktiv konstruktiv kritik för mig. Alltså, om jag ber om feedback på någonting, en arbetsinsats eller en bana jag har spelat eller en bana jag har byggt eller vad som helst, då vill jag se till att få underlag för att kunna utveckla den vidare på något sätt. Och det tycker jag att den här kommentaren och inlägget har bidragit med. Jag hade varit jätteglad som banbyggare om jag hade fått det här till mig. Precis som det står, att det är tajt på vissa ställen, och då är det inte banan som är tajt, alltså, eller liksom, då är det tajt mellan hålen som är förklaringen. Det är inte så att ett hål är för tajt på fairway. Utan, som jag var inne på tidigare, de här teams som står för nära varandra. Ja, men de behöver flyttas på. Okej.
Exakt.
Och... men det är ju jätteviktigt att man liksom någonstans, för det är en stor sak att be om feedback, för det är inte det lättaste. Alltså, det är en utmaning i sig. Jag har läst väldigt mycket ledarskap och sådana grejer, och liksom att kunna ge feedback, men framförallt att kunna ta emot feedback, är en utmaning. Men att be om feedback och sen kunna ta emot den på rätt sätt och förvalta den och välja vad man gör med den, det är ytterligare en utmaning. Så innan du ber om feedback på någonting, då ska du också vara klar med dig själv. Okej, men vad vill jag med feedbacken till? Och vad kommer jag göra med den? För du kan inte själv bara liksom stå och be om feedback och sen säga, ja, men precis som du är inne på, men du då? Och ta det på det sättet. För då har du bett om feedback och någonting, för att du är mån om att göra någonting bättre i framtiden. Då måste du också kunna ta den, alltså raka sanningen som kommer från den personen som liksom berättar sanningen för den, så som den upplever.
Ja, som den upplever. Ja. Exakt. Det här är den här enskilda personens upplevelse kring det här. Och det måste man kunna ta utan att liksom ta det som att, åh, du klankar ner på min hemmabana eller min favoritbana eller
whatever. Jag kan klanka ner på min hemmabana också. I 20 är en jävla skitbana för tillfället.
Ja.
Sävar också. Fan vad dålig den är.
Ja. Alltså, alla banor har fördelar och bra saker, och alla banor har liksom delar som är superbt och super och allting. Liksom så. När är det gnäll för dig då?
Men gnäll är väl... ja, när är gnäll? Alltså, gnäll är ju ett tillstånd för mig. Alltså, det är inte specifikt så här, det här och det här och det här är fel. Det är inte gnäll för mig, utan gnäll är när någon är missnöjd på grund av att det, alltså att det har gått dåligt på en bana. Alltså, så här, åker jag och spelar ett nytt hål och så är, kastar jag in i två träd och missar färre varje gång, och så gnäller jag på att det är ett för dåligt hål för att det är för tajt. Det är ju gnäll. Eller det är whine snarare. Men då är det jag som är en jävla sopa, känner jag.
Ja.
Gnäll är ju när det gnälls och gnälls och gnälls utan det här konstruktiva. Alltså, att lägga fram saker och ting som är fel, men inte komma med en enda yttersta liksom liten tillstymmelse till förslag på vad som kan göra det bättre. Det är gnäll.
Exakt. Bra.
Så här, det är för små tis. Ja. Sen då?
Ja.
Då räcker det att lägga till. Jag hade gjort dem dubbelt så stora eller trippelt så stora. Eller breda, om man vill vara jättetydlig. För då har du fortfarande kommit med ett förslag på vad som kan göra det. Och man måste ibland gå in med liksom förutsättningen att alla är idioter, nästan. Och jag menar inte att alla är det, utan att som liksom textskapare och så vidare behöver man vara övertydlig många gånger.
Ja, och om det är för mycket stubbar på fairway till exempel, det kan också vara gnäll.
Och då kan man också säga att ta bort dem.
Exakt, då blir det konstruktivt.
Jag hade tagit bort dem med en stubbfräs.
Ja, precis.
Sen hade jag också lagt dem på sidan, inte på fairway.
Exakt. Nej, men det här är ju så här. Nu ska jag försöka vara lite...
Det är väl också sociala medier i ett jävla nötskal.
Ja.
Att göra det här på sociala medier är också att be lite som... Ah, lite rabalder kan vi nästan ta.
Ja, och lite så här också är ju att... samhället i stort är ju så här nu att du kan ju inte säga någonting utan att någon råkar bli kränkt.
Nej.
Det går ju inte. Alltså det är ju helt orimligt. Att man bara, nej så kan du inte säga om min favoritbana. Jag rasar. Det funkar inte.
Just i det här tillfället så tror jag inte det spelar någon roll vad man hade sagt. För den här personen som reagerar starkast på det här. Han hade vänt sig emot i alla fall. För så funkar han.
Ja men.
Jo, exakt så är det.
Ja men, förstå mig rätt. Det här är ju ett problem. I samhället är stort i sådana debatter och samtal och sociala medier framförallt. Folk kan inte bete sig. Alltså det är ju bara att läsa, gå in och läsa på Instagram om någon post om någonting.
Mm.
Så är det igång. Twitter är ju sociala mediers avloppsstam.
Det heter X.
Det heter X nu för tiden. Men det är ju ett riktigt snabla rövhål,
ja,
till
korrekt.
Socialt media.
Yep.
Det är det verkligen. Skaffa det inte. Har du det inte, njut bara. Att du håller dig borta från den här skiten.
Och är du ett as som vill läsa vad as har att säga och älskar vad as gör, kommentarsfälten på TikTok. Det är din gud.
Jag kan tänka mig att det är lika sjukt där.
Det finns så mycket skit ute i världen att jag vet inte vad jag liksom ska.
Ja, men det, alltså det är lite
jag
så här,
har liksom satt ett barn till världen. Den här världen.
Ja,
stars jävel.
Ja, men det är lite så här, man jag har Twitter eller X som det nu heter. Eftersom att Elon Musk köpte det och hans företag heter ju X. Så allting han gör är ju X. Så. Och när man är in där och läser och man personer man följer sådär. Och framförallt om man råkar följa någon politiker till exempel. Jag har ju ett litet intresse, men jag har ju distanserat mig från det kraftigt för att jag vet att jag kan ju bli fullständigt vansinnig och tycka att folk är helt dum i huvudet på ren svenska. Men, i alla fall, men det är väldigt intressant att gå in och läsa trådar och kommentarer. Alltså det är fruktansvärt roligt. Det är ett fredagsnöje. Det är lite som att gå in på Flashback och läsa om någonting där. Alltså det är inte många som är i ordning. Så det är bara så. Och folk som ändå är med och typ styr det här landet på ett eller annat vis. Det är helt stört.
Och det här ska vi också säga är primärt folk som är från Stockholm och söderut.
Bra.
Fick jag det sagt också?
Du och riktiga Pontus såga stockholmare. Nej, det ska vi inte göra. Det finns bra folk i Stockholm också.
Ja, men,
men så här, för att komma vidare lite grann kring det här. Man måste bara helt enkelt bete sig i sociala medier och läsa ner. Men vad är det personen i fråga vill säga med det här? Är det gnäll eller är det liksom så här? Och jag menar, i det här fallet med AC Disc Golf, det är ingen, tror jag, som kan rakryddat stå och säga att arbetsinsatsen har varit dålig. Någonsin.
Satan, de har ju byggt upp den där på alltså, noll tid.
Det går inte att säga någonting. Om jag har bott i Holmsund, jag har åkt skidor runt Eljusspåret som är vid den där banan flera gånger på lektioner och annat. Jag har varit lekt i det där området. Det de har gjort där och skapat där är helt fantastiskt. Sen kanske utfallet i hål, layouter och sådana saker kanske inte har blivit top notch. Men arbetsinsatsen för det de har åstadkommit, liksom med att dra sly, kapa träd, fixa och dona, bygga tis.
Men det är också
sådana
så här,
saker.
Okay.
Alltså man måste hålla isär det. Den är helt enastående och är liksom top notch i norra Sverige.
Sen har de liksom satt sig ner vid ritbordet och tagit fram att det är den här snittlängden på hål vi vill ha. Vi vill ha den här utmaningen vad gäller höger och vänster svängar, bla bla bla. Och sen kommer fram till att det är det bästa de har kunnat göra. Ja, men då är det ju så.
Ja, och säkert att andra bandesigners, vi kanske, eller andra, hade hittat andra lösningar och gjort en bana. Men det kanske inte, med det sagt, den behöver inte ha blivit bättre för det. Liksom, så.
Jag tror att den hade blivit lite bättre.
Sticka nu ut hakan långt här. Redo
för tungen.
Redo för knytnäven. Nej, men liksom sen man.
Nej, men det är bara lyssna som vi pratade med Adam och Pontus till exempel i helgen som var. om eventuella förändringar, om liksom tankar och idéer framöver på vad som kan utveckla banan till att den ska bli mer kanske tävlingsvänlig. Och att kunna ha tävlingar på ett annat sätt på den. Och då är de inne på lite samma spår som jag kanske är inne och tänker på också. Att liksom ha inte använda sig bara av längd, utan att liksom se till att du har en färdig miljö där att liksom den här miljön innehåller de element som jag vill ha för att göra ett hål utmanande. Mm. Och därefter kunna karva fram en fairway och därefter kunna testa sig fram att okej, men vart kommer sweet spot att behöva vara på det här par 4 eller par 5?
Mm.
Och exakt. Hur stor behöver den vara? Hur behöver vägen hit se ut för att den ska gynna och belöna ett bra kast men straffa ett dåligt kast?
Mm.
Och det är framförallt dit man kanske vill på en bra tävlingsbana. Där bra kast blir belönade, där sämre kast kanske inte alls blir så mycket belönade. Som det på den tävlingslingan vi spelade i lördags kanske mer är det fallet.
Mm. Precis.
Jag kanske plockar 5-6 fåglar på att jag har marginalerna med mig.
Mm. Precis.
Så ska det inte vara.
Nej. Och med det sagt så lämnar vi det där segmentet, tror jag. Men ACDC Golf, hatten av, bra arrangerat i den första stora tävling. Fantastiskt bra jobbat. Och så. Det är väl det vi lämnar Holmsund med. Så. Vad ska vi hoppa på nu? Vi sveper av lite grann. För jag tror att vi kan fastna i de här lyssnarsfrågorna lite grann. Vi kan nämna så här, förra veckan så pratade vi om hur många i Sverige bland annat som har PDG eller aktivt PDG-medlemskap, och det har Elin Blomgren kollat upp, och det är 5175 personer.
Nu är väl styvt det dubbla mot vad vi resonerar.
Ja, verkligen. Tack Elin för att du kollade upp det. Det var bra av dig att du tillrättavisade oss och så. Så då har vi rätt ut det. Men jag tänkte vi skulle svepa av dels European Open som startar idag när ni hör det här.
Nej, European Championship.
Eller European Championship, förlåt mig. Förlåt.
Helt okej.
Och där vi har svensk på plats. 3 damer har åkt dit. Vi har Jenny Larsson, Amanda Lennartsson och Hanna Jansson på plats. Som ska slåss om medaljer mot bland annat Christine Tatar.
Mm, Hanna ska väl till och med göra henne och en kviga till på Future Card-sällskap.
Ja, vi ska se. Det är Rachel Turton.
Turton är det.
Också. Hanna Jansson, Henna Blomros och Kristin Tadar. Så det är 4 nationaliteter. Så det var ju kul att vi fick lösa det. Nej, men det ska bli kul att se vad de kan skapa för oreda, tycker jag. I det där startfältet. Vi har 36 startande damer. Vilket är kul. Och det är det som det jag fastnar lite grann till vid, som jag vill göra, i alla fall jag vill göra en shoutout kring, det är Anna Romanenko. Hon är från Kyiv i Ukraina, och med allt skit som pågår där så tycker jag att det är starkt av henne att åka, ta sig till Estland och ställa upp på tävling. Och så. Så att jag håller ett par tummar för henne. De 2 jag har. Och tårna också.
Visst är det att det fanns disc golf i Ukraina?
Nej, men det finns. Och jag tycker att det är fantastiskt att hon kommer och spelar.
Mm.
Och så.
Det var tydligen att lyssna på en annan podd här kring när det hade varit VM i bänkpress. Där en ukrainare hade gått och vunnit en utav klass, eller man hade kommit 2 i en av klasserna, och så satt de och surrade med de svenska bänkpressarna, och så hade kommit på tal, bara, ja, men hur, när kommer du hem liksom? Och svenskarna hade väl så här 2,5 timme med färja och båt liksom. Han bara, nej men om 3 dygn, då ska han åka tåg och först genom 3 olika länder och sen buss över gränser och skit, för han var ju som så nära ryska gränsen och så här. Och då tänker man ju liksom att fan, verkligheten är en annan alltså.
Mm. Verkligen. Det är lite obehagligt så, på så vis.
Men att det ändå går.
Ja.
Är ju på ett sätt coolt att kunna ha dem på plats på sådana här event.
Ja, verkligen. På här sidan så har vi ju bland annat Linus Karlsson på plats, Gugge Dahlén.
Jag såg en bild här på Gugge och Hugo innan vi satte igång inspelningen och satan, de ser taggade ut. Och här har vi hela svenska discgolflandslaget också.
Ja, vi har ju Linus Karlsson, Dennis Augustsson, Hugo Fröjdlund, Gustav Dahlén, Josef Berg och Henrik Hagman på plats. Och så, som ska ut och tampas där. Och Linus startar 8:30. Jag tror att det är lokaltid, så det kan väl vara 7:30 för oss då. Jag vet inte om det är en timme till Estland som Finland eller hur det är.
Jag tror det.
Och så och kortet efter honom går Dennis ut och även Hugo går ut där. Och sen har vi våran 8:30 då får vi anta, Gustav Dahlén. Och sen våran 10. I 10 går Josef Berg ut och sen 10:00 går Henrik Hagman ut. Som det ser ut här i alla fall. Jag vet inte hur det är med tidsskillnad gentemot Estland. Om de är samma tidszon som oss eller inte, det vet jag inte. Det tar inte gift på. Men det går i alla fall att följa på PDGA. Kan man gå in och följa deras framfart. Så, jag tror vi lämnar det. Vi får följa upp det där bättre nästa vecka, tänker jag.
Och så. Det är som lättare då.
Men taggade tjejer i alla fall har jag sett på väg dit. Och de har varit och kastat, det var något häftigt hål. Såg jag lite filmklipp på det Jenny kastade. 161 meters par 4. Och damerna kastade så de låg typ i cirkeln eller just utanför. Pin high. Så det är något häftigt utförsår. Jag vet inte om det är en arena eller någonting. De är
jo, där.
Så det är häftigt. Det är coolt. Men det här går ju att följa också. Det är väl Disc Golf Stream. Ska väl följa eller sända det här live. Och då går det väl att se både på Tumen och via deras app och hemsida.
Jag hoppas att det finns med engelska
kommentatorer. Det tror jag nog. Eftersom att det är så många.
Ska inte vara så säker på det.
Så. Men stort lycka till i alla fall när ni nu kör igång och ni kanske hör det här i efterhand så att ni har spelat discgolf och så. Men stort lycka till i vilket fall. Idlewild så sprang Gannon Burr och vann sitt tredje event för i år.
Mm. Ja, det är iskall alltså. Men det var
tight. Det var nära. Calvin hade väl en fight där va?
Och så är det ju på berömda håll 17 där. Då kan ju vad som helst hända.
Ja.
Men det, nej. Gannon lyckades hålla ifrån.
Mm. Precis. Och på damsidan så vann
Valerie Mandriano.
Var det Valerie som vann?
Var det inte?
Jag satt och såg för övrigt. Disc Golf Network har släppt någon på deras på YouTube har de släppt.
Om hennes skada.
Ja, om hennes skada och det. De har släppt någon ny serie där. Typ on tour The Field eller vad den hette och så, det var
du får gå in och kolla för appen här, judisk är totalt värdelös
och så men vi får gå in och kolla, men jag tror att du har rätt faktiskt, jag är ganska säker på att du har rätt nämligen. Ja, de har redan hunnit ända. Ni kan föra på Judisk Live, kan ni också föra European Disc Golf Championship för övrigt.
Det är ju 4 dagars event i helgen, Diglow, börjar på torsdag. Oh. Det är mycket discgolf i veckan och i helgen.
Gossigt.
Ja, det är toppen.
LVS Open.
At Idlewild.
At Idlewild heter det ju för allt i världen. Jajamän, Valerie Mandriano vann före, rätt stort före, 6 kast före On Scoggins på andra plats och Holland Hanley på tredje.
Mm.
Och så. Och i NPO så hade vi som sagt var Gannon Burr högt upp på pallen, 2 kast före Calvin Heimberg. Och så.
Och ytterligare två kast för fjolårets vinnare Isaac Robinson, va?
Ja, precis. Och sen har vi på delad fjärdeplats Paul Juliberg och Kyle Kline.
Har inte Paul Juliberg gjort en väldigt
bra tävling?
Bra, jo, bra tävling här, men även förra veckan gjorde han en väldigt bra tävling.
Jo, han har gjort en väldigt bra tävling. Och sen också tror jag...
Han är ju en klassisk gnuggare. Visst, jo, är han det?
Men sen också så tror jag... Det här, nu tagit luft, jag har inte kollat upp det själv. Men det var någon som sa igår på Umeå Öppna som jag gick med som sa att han hade gått minus 14 på träningsvarvet inför den här. Och det är ju fantastiskt bra.
Mm.
Får man ju säga.
Men det räknas ju inte.
Men det räknas ju tyvärr inte. Men han går ju här minus 13 på finalrundan med en bogey dessutom.
Och en igel.
Och
två.
En igel. Två kanske till och med.
En
igel. Ja. Nog om det. Där har ni vinnarna där. Vi ska inte tjafsa ner oss något mer i det. Aluta Goose. Glömde jag bort att kolla den bara för det. Det blir lite livesurfning här medans. Jag ber om ursäkt för det. Men det får ni bara ta. Ibland blir det så.
Våran norrländska kompis Fredrik Nilsson tog väl ett silver i MP50, va?
Just det, här ska vi se. Mauri Willman vann i MPO för Jesse Nieminen och Daniel Davidsson.
Alltså jag vill se Mauri Willman i USA nästa år.
Ja, du pratar väldigt gott om honom.
Ja, men det är ett jävla monster.
Ja, och på damsidan så vinner Heidi Leine.
Som för övrigt kommer vinna EM-guld.
Före Jenny Karpinen och sen har vi Kristi Ont på tredje plats. Alltså sett till vilka, alltså minus 19 totalt på tre runder, säger i alla fall till mig att det känns som att det var en hyfsat lätt bana. Eller?
Det jag känner då tre bogus. Det är sådär bana. Det ser ut för herrarna liksom. Ja. Ett klassiskt scorekort för herrarna.
Så.
Men, tre, fyra bogis och resten birdies och några par.
Ja, precis.
Men du tar inte min utstickning med att Heidi Leine tar EM-guld.
Du, så fort jag tippar någon, då DNFar de eller att de går sönder. Så att jag tänker inte säga någonting. Jag säger att Kristin tar...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tar det.
Ja. Fan vad kaxigt.
Modig tippning. Oh. Som vi kan... Hur ska jag våga tro på det här?
Ja. Nästan så att man måste be om en motivering. Så. Tänkte du där?
Tänkte du där? Världens bästa spelare de senaste två åren. Hur tänkte du? Hur känns det med den? Hur kan du motivera det? Ja.
Det jag motiverar är att hon är väl rysk hockey på 70-talet.
Ja.
Mm.
Precis.
Och vet du vad? Hanna, Amanda och Jenny. De är USA.
Miracle on Ice.
Miracle on Ice. Nu kommer de.
Ja.
Som tre påfåglar ur askan ska de resa sig på lördag.
Det är ju ett av de mest klassiska filmklipp från
omkring. Det är en av gånger jag gillar USA.
Ja, och det är nog en av få gånger, eller inte en av få gånger, men en av de gånger jag minst allra, allra mest som jag fick riktigt mycket gåshud av en film, det är ju den filmen.
När är det en riktigt bra film?
Locker Room Speech.
Nej, det är inget dåligt brandtal.
Det är inget dåligt brandtal. Det är en grym. Se den filmen tycker jag.
Finns det också, du vet serien Mighty Ducks?
Ja.
Ja. När de onda, här är liksom tvärtom. Att där är det islänningarna som är de elaka farliga. Jag håller ju på Island. Hata amerikanerna. Rakt av.
Precis. Och den filmen släppte typ så här 92 eller någonting.
Ja, de var också sjukt bra. Älskar dem.
Ja.
Dr. Bombay. Nej, inte Dr. Bombay. Coach Bombay.
Coach Bombay, precis.
Fantastiskt. Min brorsa har en sån coachjacka. Skitcool är det.
Åh, vad vilken nostalgi.
Sidospår deluxe.
Ja, nu vart det lite sidospår. Så här pass sent i podden. 50 minuter in, då dammar vi av ett litet sidospår. Det tycker jag är fint. Du, vi har fått in en fråga från en lyssnare. Kristoffer Gräsberg kan vi sticka ut taket och säga att det är. Han är inte rädd för att vara offentlig. Frågeställning till er. Vilken Europator hade varit störst under året om inte Paul Macbeth och Disc Golf Network hamnar på den här sidan pölen och agerat som superbooster? Det vill säga man ställer lite Eurotour mot European Professional, eller Europro Tour.
European Pro Tour. Det är otroligt att folk har svårt med det där.
Ja.
Jag menar, är det svårt att veta skillnad på Eurotour och European Pro Tour? Är det svårt?
Ja.
Du vet, när folk skriver också, blandar hejsvejs. Och kommer upp med någon tredje tour ibland.
Ja, men det är jag i ett nedskar.
Ja, men jag förstår inte.
Men det är lite som, det är lite grann som folk som säger.
Jag har sagt fel många också.
Det är lite grann som folk som säger, vad fick du för score? Par.
Ja, men du. Du.
Vet du vad det roliga var?
Don't go there.
Du vet vad det roliga var. Kom du ihåg att vi pratade om det i bilen igår?
Ja, hade du någon jävla bytkort som sa så? Eller?
Två.
Skämtar du?
2-4.
Nej.
Alltså det är helt sjukt. Det är, alltså det var lite så, jag var så full i skratt, men det var inte jag som förde score så jag brydde mig inte.
Du, jag hade yxat någon jävel med telefonen
jag verifierar bara så att jag höll mig cool.
Det kan vi också skicka. Vad tycker ni lyssnare ute när ni tar score på banan?
Är det okej att säga par, bogey, dubbel bogey eller birdie? Eller vad ska man säga antalet kast?
Alltså den som tycker att det är okej att säga det, det ska fan avfölja. Det är dåliga människor.
Kommer vårat konto att tappa följare?
Ja, skit i. Det är det här som sållar agnarna från vetet. Man säger inte jag fick par.
Precis, som att den som först går omkring och funderar på vad det var för par på året.
Aha, 5 menar du?
Ja.
Det ska jag börja göra. Okej, 5. Snyggt.
5 inside.
Jag kan inte släppa det här. Men man får inte säga det.
Jag är lite,
jag
är
lätt att hia upp mig.
Ja, men du har ju det. Men så här, jag är lite så här. Jag har spelat med erfarna spelare som har sagt det.
Jo, men jag också. Men man säger väl bara hur många kast.
Men jag har spelat med även nya spelare som. Och i det här fallet var det nya spelare. Så att, och jag, så här, för det, hade jag fört score hade jag bett dem att säga, men säg antalet kast istället. Mm. Lite snyggt så.
Jo, men det är klart man gör. Men samtidigt så här, om man ska vara djävulens advokat här. men,
är det, vem är det jag pratar med nu? Är det Mr. Hyde eller?
Det vet man inte. För när någon kommer att fråga mig så här efteråt, hur gick du? Nej, men par. Jag säger ju inte 61.
Nej, det är plus 1. Men.
Ja, men jag säger inte 60.
Nej, men det är ju viss skillnad.
Fast är det där då?
Det är det. Det är det.
Som du frågade, hur många kast jag fick på ett hål? 1 under. Ska jag bara dra det? 1 under.
Det är också hur man kan
2
säga.
2 över par.
Så, vad gick du? 1 över par. Jaha. Det ställer ju till.
Ska
det.
Man ställa upp någon jävla matt
liggande stor?
Ja. Nej, men alltså, så jag förstår fortfarande någon som säger så här att de fick par på ett hål. För jag menar, då räknar jag ändå slutet. Så här, när du frågar efter någon, efter en runda, hur gick det? Nej, men jag gick 3 kast under par. Och det är ju bra. Eller ja, så gick eller de så 8 kast över par.
Eller så säger man minus 3, eller så säger man plus 8, eller vad man väljer att säga. Men du säger ju inte om någon, hur gick rundan? Jag gick på birdie. För att du gick ett under, säger du inte.
Nej, men man får bara säga att man gick på birdie om man har gjort 18 raka birdies. Då har du gått på birdie.
Ja, men förstår
du. Nej, fast birdie, det är 18 under par.
Nej, men du, helt allvarligt. Mm. Du kan ju säga så, rent teoretiskt. Du gick ett under. Du gick på birdie.
Okay.
Så här, vad gick rundan? Jag gick dubbel
men det borde bogey. Vara, om man snittar birdie, då borde det vara att man gick på birdie.
Jag gick dubbel bogey.
Ja.
Jag tycker att det här är egentligen inte roligt, men jag är så vansinnigt trött, så jag tycker att det är hysteriskt roligt.
Jag tycker
roligt.
Att det var jättekul också.
Hur gick det då? Trippel bogey.
Jag gick på bogey. Hur många kast är det där då? 57.
Det här är inte kul. Jag är en dålig människa, förlåt.
Hejdlöst.
Ja, folk som är så här morgontrötta och sura nu, de kommer inte att fatta hur roligt det här var just nu. Oj, oj.
Du vet att det är onsdag, inte måndag. Men ja. Du, för att återgå till Gräsbergs fråga.
Ja.
Vilken tour hade varit störst?
Helt ärligt så tror jag faktiskt att jag tror att European Pro Tour hade varit större än vad den är. Med det sagt, kanske ändå inte störst. För jag tycker att Eurotour har haft bättre spelplatser än vad European Pro Tour har haft. Det, av den anledningen. Ja. Tror jag att de hade varit större att fel att, ja men såhär,
de har Ymer. Bättre geografisk spridning.
Ja, men också bättre banor spelar de på, tycker jag. Så än vad
EPT. Inte vad de gräver fram för guldkorn i Finland och i Estland och sådär. De har fina banor där då.
Jo, det, så är det ju. Men det är ändå lite så här. Ja, men det... Jo, det är sant. Men om du själv känner...
Vi har ju
känner...
inget tempere i Sverige, tyvärr.
Nej, om du känner efter själv... Nu
ja,
har jag
nej,
inte
men det är
framför,
precis
men
därför
liksom
jag
så här...
hade hållit Eurotour som... Vad fel på? Det är precis därför jag hade hållit Eurotour som den högre eller den bättre touren också. För ja. Att de har bättre spelplatser eller en bättre spridning på spelplatserna ska jag säga.
Mm.
Tycker jag plus att de håller i de här gamla klassikerna. De fortsätter att ha någon tävling på Järva fast Järva kanske inte är Järva som den var för 6-7 år sedan. Men de har också Copenhagen. Nej, det är EPT.
Det är EPT som har. Ja, men de har ju Ymer till exempel.
Ymer.
De har ju där de spelade Sula. Har de ju.
Ja.
På den banan.
Överås.
Överås. Men de har banor som sticker ut lite.
Mm.
Så.
Krokar är väl Eurotour.
Ja, det är det.
Det var det jag menade. Inte Copenhagen.
Precis.
Copenhagen!
Copenhagen Open.
Ja. Nej, men, och sen vet jag inte, utan Macbeth och Eagle, de som liksom slitvarga, de skulle ju fortfarande ha på Åland i år. Bara det är ju en, jag tror jag, ganska stor förlust för European Pro Tour att inte kunna ta del av. Marknadsföringsmässigt.
Mm. Mm. Nej, men det är därför jag tror, alltså för mig... Tävling, dels geografiska spridningen, men banorna är ju mer, det är mer namnkunniga banor på Eurotour än vad det är på European Pro Tour.
Mm.
Så.
För att jag inte ska liksom ha blandat ihop saker och ting här också. På Järva spelades European Pro Tour, precis som Copenhagen. De har bra spelplatser och de här gamla goda bra spelplatserna, det var där jag ville åt.
Mm. Och sen
inte
också,
att Eurotour hade det.
Och så
jag blandade ihop dem igen.
Eurotour var ju på Åland också.
Ja, precis.
Och det krockade med Järva va?
Ja.
Vilket var synd, ska sägas.
För jag tror att European Pro Tour hade haft mer utav att kunna anordna och vara en del, haft en del på Åland än nu när de inte hade det.
Ja, exakt så. Exakt så, det tror jag också.
Men sen har ju också Eurotour fler stopp. Alltså de har ju fler tävlingar.
Ja.
De är ju större på det sättet också.
Jo, så är det. Så är det ju. Så att det är så, jag tror att det är en gränspuck alltså på vem som hade varit störst och inte, men jag tror att European Pro Tour har varit större men ändå inte större än Eurotour, tror jag, sett till valet av banor.
Alltså, men det beror på om man ska se det till, ska man se det till omsättning i pengar eller ska man se det till antalet spelare?
Ja, det är väl det också som spelar in. Fast jag tänker så här, vem som hade varit större, jag tänker nog ändå liksom så här, men antalet spelare, antalet startande tänker jag att vi får ha som, det får nog vara det som är måttstocken, tycker jag.
Då kommer ju Eurotour alltid vara störst i och med att de har masterklasser också, vilket European
men om vi tänker NPOFO bara, så tror jag, men jag tror att en stor sak som jag tror påverkar, det är också att de har ju krockat en del. Vi har ju liksom inga heltidsproffs på samma sätt som i USA.
Nej.
Och det är ju i sig kanske lite grann av ett problem. Eller ett problem, men det är en orsak till att det kanske är svårt att lägga helg efter helg efter helg. Mm. Så. Ja. Har vi kommit fram till något? Vad tror du?
Eurotour.
Okej, då var vi ändå hyfsat överens.
Mm.
Och så. Vi hade fått en till fråga.
Mm. Den kom väl upp här efter SM1. Men jag fick så här. Hej, ett ämne till podden. Ska man vara kvar och ta emot pris när man har tagit pallplats i tävlingar? Eller ska man strunta i det och pissa på resten av fältet och önska att man kunde få stå där den... Resten av fältet som önskar man att den kunde få stå där den står. Bör man stanna kvar och ta emot sitt pris är frågan. Jag tror att jag vet vad det här syftar på efter en viss händelse som var på SM. Vad tycker du?
Ja, tycker jag.
Ja, nej, men vilken bra diskussion det blev.
Nej, men alltså jag tycker så här. Det kan finnas små orsaker till att man måste rusa iväg från tävlingen.
Ja, och vad är det? Men BF? Typ, vad finns det mer?
Beräknad förlossning.
Ja.
Det kanske man inte tar medalj på om man inte är pappan då, tänker jag.
Exakt.
Det är väl en, en sak. Sådär. Som jag kan tänka. En annan sak är ju typ en akut skada eller sjukdom.
Mm.
Som kan vara. Sen finns det ju vissa saker. Så här. Ja, men vissa kanske att boka en tåg eller flygbiljett. Och att tävlingar blivit skjuter på grund av väder eller annat. Backups och sådär.
Men borde inte en spelare som på förhand kan man tycka så här. Den här kommer ju vara med i topp 5. Det ska väldigt mycket till om du inte ska ta medalj. En sån spelare räknar väl med det.
Mm.
I sin planering.
Mm.
Jag tvivlar ju på att liksom Jenny Larsson inte planerar med att det ska vara en prisutdelning också när hon bokar resa.
Nej, det tror jag. Alltså jag tror att man ska ta höjd.
Nu tog vi Jenny som exempel för att hon är Miss Excel. Det var dit jag ville.
Ja. Man ska ta höjd för det. Mm. Alltså jag kan säga rakt ut så här. Vi har fått mail till tävlingsgruppen med klagomål på att vi lägger tävlingarna för sent på söndagar. Eller att finalrundan blir för sen. Eller att ja, men om jag går finalboll då kanske inte hinner med tåget eller flyget eller whatever. Aha. Och jag kunde faktiskt helt ärligt inte bry mig mindre.
Mm.
Du må kunna planera det här bättre. Eller spela sämre. Det är vilket som. Men alltså jag tycker att det är för dåligt. Jag tycker att det är snudd på respektlös mot sina motståndare eller medspelare, vad man ska säga. tycker jag i alla fall. Alltså jag tycker att det är för dåligt. Jag tycker att man ska vara kvar och ta emot ett pris. Sen kan det uppstå saker.
Men då borde man kanske också meddela.
Ja. Det tycker jag.
Ja, bra. Det tycker jag också.
Så, utan att veta om det har medels eller inte. Men det tycker jag att man ska göra. Har man gjort det och att TD eller vem det nu är liksom säger, ja men det är okej. Det är en godkänd orsak till att åka. Ja men då är det fine. Men jag tycker inte bara dra och skita i allt. Det tycker jag blir... Det blir fel.
Nej, alltså jag kan bara sätta mig själv. Jag skulle ta emot en bronspeng här i lördags för första gången. Och jag kunde ha väntat dubbelt så lång tid för att få den där. För jag tyckte det var så mysigt. Jag såg fram emot det så mycket att kliva upp på den där jävla pallen. Att det skulle... Som jag har längtat. Som jag har kämpat.
Ja.
Så... Åh, nej, jag hade kunnat vänta en hel kväll till. Jag hade kunnat vänta till efter du hade spelat klart. För att ta emot den där. Så ännu fler fick se hur glad jag var.
Ja. Ja, men det är bra. Men jag tycker att det är respektlöst kan låta hårt. Kan låta hårt, men jag tycker att det är det. Jag har inget annat ord för det än att det är respektlöst. Eller det är dålig respekt, kan jag säga.
Är tävlingen klar förrän prisutdelningen är genomförd då? Eller åker man på en DNF? Ska man lägga in någonting då?
Det kanske skulle kunna vara så att man åker på en DNF. Och att man får en... Jag vet inte, jag skiljer inte på koderna 888 och 999 vad som bestraffas med minus 10 ratingpoäng. Men det är någon av dem som gör det. Och det, jag tror att det är 888 att du har liksom bara skit i det eller sådär. Så. Men skit i det. Jag tycker att respektlöst kanske är hårt. Jag vet inte om det kanske är
men
lite gulligare att säga.
Veta om man så länge det inte är någonting. Alltså gör man det för att man är rent av pissed och inte liksom bryr sig för fem öre att okej, jag tog ett bronsfacket, jag vann inte. Dra åt helvete. Ja, då är det en sak. Men är det som sagt att fan ens sambo ligger under kniven och ska förlösa ett barn eller vad som helst. Ja, det kan hända. Så allting handlar såklart om att det är
omständigheterna.
Men i det stora hela så tror jag att efter den här situationen som liksom frågan garanterat är grundad på, så tror jag att det har stuckit folk i ögonen på ett helt annat sätt.
Ja. Jag tycker att det, om det är förmildrande att säga istället för respektlöst att säga det, att det är dålig respekt, kanske lite mildare i alla fall. Uttrycket kanske är lite mildare. Så tycker jag att det är det. Gentemot de som har vunnit eller kommit före. Om det nu var en bronspeng eller vad det nu var det handlade om.
Men alltså man ska ju se till andra sporter. Var det inte Abrahamian som lämnade in sin silvermedalj efter OS?
Ja, han lämnade den ju på
mattan.
På mattan.
Ja.
Och så.
Den gesten är inte heller snygg.
Nej, det är den inte. Den är dålig. Sådär. Men... I det fallet så handlar det om
protest.
En protest mot att ja men det var väl även när man varit bortdömd eller hur det var i det. Och det är som en annan sak. Vilket där förstår man det på ett annat sätt än att ja men du har förlorat fair and square mot en bättre spelare, då är det en helt annan sak. Men han hade inte gjort det.
Nej.
Om han hade liksom ja men jag fick stryk. Han var en bättre brottare än mig. Fine. Liksom så här, då hade jag tyckt att men liksom orsaken till att han gjorde det handlar inte om hans egen prestation.
Nej, men det tror jag väl åt. Det var en dålig parallell kanske i och för sig. Men just det här att inte ta emot medalj, att det kan bli straffbart eller om det kanske till och med borde vara straffbart. Att inte...
Precis. Ja, men han var nog beredd på att ta den också, det straffet
ja, som blev. Så att... Absolut, det tvivlar jag inte en skum på, men...
Men ja, är det tråkigt i vilket fall kan man väl säga att det blir så här. Och det ja, det är många saker som är discgolfen är en ung sport ska vi säga och den har ju fullständigt egentligen blivit på nytt född kan man egentligen säga i och med pandemin på något sätt. Med tanke på tillflödet av spelare. Vi har ju haft super timing med när vi startade podden egentligen.
Mm.
Och så. Och en sak som är en baksida med det här, som jag har hört fler och fler prata om ute på banan när man spelar med folk och sådär, det är det här med att få igen diskar som man kastar bort, eller att man inte hittar åt dem eller sådär.
Mm.
Där upplever jag att fler och fler kommenterar att ja, men jag tappade en disk på den här banan och den har jag inte sett till igen. Den var namnad tydligt och klart, men den ja, men syns inte till och den
om
ligger inte
om kvar. Du har lagt ner tid, energi och liksom på att hitta den här disken, förväntar du dig då att någon annan jävel ska springa på den hux flux, eller vadå?
Nej,
är
men
disken
alltså...
borta så är disken borta.
Jo, men det...
Man
jo.
Kan inte, alltså hälften av dem som är förbannade för att de inte får tillbaka diskar har ju antingen inte letat tillräckligt bra nog själv för att hitta den. Eller så finns den, den är inte hittad.
Nej, men lugn nu, Sara.
Det finns absolut de som har blivit men... hittade efteråt, det är inte det jag säger. Men jag, innan man liksom lägger ner den här tiden på att håna eller trycka ner andra för att de är dåliga som inte har hört av sig för att man inte får tillbaka diskarna, då borde man själv ha letat reda på den först och främst.
Jo, men det är väl det som är grejen. Och kanske framförallt diskar som hamnar i vattendrag.
Ja.
Liksom så att...
Men vadå, tror du att Michael Phelps kommer att liksom dyka efter den då? Eller?
Nej, men fortfarande. Är, anser du då att om du går i för att kanske leta din egen disk som ligger i och så ja. Hittar du 10 andra diskar, alla namnade och ja. Numrade.
Absolut. Nej, du bara fan jag hör av mig.
Ja, precis.
Eller så lägger den i lådan så att andra kan sno den.
Det är dit jag vill komma. Hela poängen är liksom så här. Hittar du en disk, alltså oavsett vart, mm. men hittar du en disk och det står ett namn och telefonnummer i den, så här, så hör av dig. Det handlar inte om att de är ute för att leta kompisar. De vill ha igen sin disk. Det är bara en enkel uppmaning att hittar du en disk namnad och med bara telefonnummer i. De är inte ute efter din vänskap. De är inte ute efter din sambo, fru, pojkvän, flickvän, whatever. Eller hund eller katt eller vad det nu kan vara.
Gick in i rage mode nu direkt.
De skiter i den. De vill ha igen sin disk. Hör av er. Ja, men jag kan bli så otroligt provocerad över att... För det blir ju en smolk i bägaren för sporten. Vi har något otroligt bra. Många skryter på våran gemenskap. Men det blir ju en... nagel i ögat när folk bara, nej den här snor jag. Är den inte namnad och numrad? Ja men fine. Finns det en lost and found sida på Facebook eller någon annan ställe? Ja men ställ en fråga, jag hittar en disk och jag, det här namn och mål du får igen den. Liksom så här, ja.
Nej, skit i det.
Jag så här, lägg ut en bild på den. Typ.
Vems är det?
Vems är det här? Det blir jättepinsamt. Ja, det är min. Nej, men det är min. Det vet jag, för det finns två av de där diskarna i hela världen, för jag dajar den själv.
Mm.
Då blir det jättekonstigt om någon annan sagt att det är min.
Så att... Det blir också lite roligare än att alla ska gissa på vilken disk det är, och så får alla nej.
Precis, och så sen är det liksom 40 kommentarer.
Ja, men så här, Kristoffer har tappat bort en disk för 4 år sedan i dammen på ängarna. Ja, 2016 så kastade jag i en Paul Macbeth Destroyer där. Kan det vara den, tror du? Nej, Krippe, fan, du får försöka igen.
Otur, den är nog såld och är in på en annan kontinent nu, kanske.
Ja, men alltså, otur. Det är lite rim och reson.
Jo,
men jag skulle det... aldrig fråga efter min grå inspelade A2 som ligger i den jävla bäcken sedan 2018.
Ja. Ja, men det är lite...
Sen ska jag inte säga så här, jag funderar fortfarande på min FX2 som jag drog ner i buskbäcken på I20 på Valotta. Liksom. Är det någon som har hittat
den? Ja, det är det, Tommy. Det är någon som har hittat den.
Jag skulle aldrig fråga efter den. Finns det en chans?
Så här, men, ja.
Och det är ganska ofta folk lägger ut att jag hittar den här i bäcken mellan 6:an och 8:an. Eller 4:an och 8:an på I20.
Ja.
Fan, FX2. Men nej, jag skulle aldrig...
Kan jag fråga efter den och så skriva frågor åt en kompis?
Ja, jag skulle bara fråga efter riktigt konstiga diskar.
Rätt jag bara, ja.
First on kaxe.
Precis.
Kan vara. Nej,
då kommer
nej
ju folk
men det är klart att man... Så här, det jag blir lite trött på det är att för, i mina ögon... så ska man ju såklart få tillbaka en disk som någon har hittat. Men jag ska inte förvänta mig att när jag har letat eller skitit och letat efter den, lämnar då över ansvaret till någon annan som ska hux flux springa på den och höra av sig till mig att de har hittat min disk för att jag inte har velat hitta den eller orkat hitta den. Eller helt sonika inte hittat den alls för att jag har letat ihjäl mig en kväll när jag varit på ängarna och sökt igenom dammen. Mm. Jag ska inte förvänta mig att den liksom kommer fram och vara sur på folk för att de inte har hört av sig med en disk som jag inte har hittat, som de troligtvis inte heller har hittat, men som jag aldrig fattar.
Ja, nej, jag förstår exakt vad du menar, men det är lite så här intressant bara, och det är lite synd så här, för en del, alltså för mig är det så här, ja men då har jag kastat bort den så där. Och ibland, och du också så här, skit i det, jag orkar inte.
Mm.
Så där, för man har inte, man vill spela Disc Golf, man vill gå och leta omkring bland parr och löv och skit så där. Men vattendrag har en förmåga att sno diskar, tyvärr.
Och de ringer inte.
Nej, vattendragen ringer inte. Men hittar ni en disk och bara, ja men den här kanske någon verkar vilja höra av er. Rätt vad det är som säger, men du behåll den. Mm. Jag har ersatt den redan. Då är det helt fine. Men
till de som säger att de aldrig har fått tillbaka en disk som de har namnat och numrat. Vet ni vad? Jag har glömt 2 diskar på banan här i Sävar. Som är känt för att folk snor diskar. Jag har fått tillbaka dem hemkörda till min port.
Mm. Det är bra.
Ja, alltså hatten av. Tack så jättemycket.
Har du fått igen din glimmerfällan som du tappade i Holmsund?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Och jag tror inte att någon har hittat den heller. Utan den ligger nog där. Alltså den är så här, den smälter ju in där.
Ja.
Så jag tog fram en ny Fusion X istället.
Alltså den är, var den mörkgrå typ?
Alltså den är ju typ mörkbrun lila glimmeraktig. Alltså den är ju skitdålig färg.
Det är som att den är dyad på banan.
Ja, typ så. Skitdålig färg.
Ja.
Nej, men så hittar någon den så får man jättegärna röra sig. Absolut, den är skitcool. Men ja. Jag har en ny som flyger likadant. Så det är
ja, precis.
En gul så den syns.
Ja. Men uppmaningen är det här i alla fall. Att hittar ni en disk och den namn och nummer så hör utav er. Det vore gulligast utav er.
Men skickar den inte kedja ut och så lägger vi ut den och säger att
se till här att finns den. Se till att den kommer rätt.
Mm.
Och så. Ja, men gossigt.
Mm. Vad blev det av det här avsnittet? Det blev som det bara blev.
Det blev. Och det var lite längre än vanligt. Vi brukar ju hålla oss kring timmen, men nu är vi på en timme om kvart lite drygt.
Ja. Och vi har typ inte pratat tävlingar, vilket är jätteskönt.
Men vi har haft väldigt roligt.
Vi har haft väldigt kul.
Det gick lite trögt. Alltså,
jag ska berätta en sak för dig, Nicke. Idag så har jag vaknat upp och så kände jag i morse att så här tänkte jag. Fan, idag måste vi podda också. Så att vi får ut ett avsnitt den här veckan. Och vad ska vi prata om? Ingen aning, jag tänkte. Och sen när klockan blev 7 och vi har inte ens pratat med varandra då är jag på dåligt humör på riktigt. För jag är inte... Det här måste sluta snusa, Nicke. Så jag är på dåligt humör på riktigt.
Fast vi börjar ju före klockan 7 ändå.
Ja, jo, jag vet. Men alltså, det var inte det. Det var att vi inte hade hört av varandra. Vi brukar alltid prata med varandra liksom successivt fram och så. Och sa, när har du tänkt podda? Frågade jag, skitsur. Och du bara, ni har lugnat ner mig på ett svar. Och då känner jag så här, okej, vem är på sämst humör, han eller jag? När jag är på väg i bilen med min dotter och panta burkar. Men det blev ju bra det här. Det var dit jag ville komma, att i en handomvändning så är mitt humör betydligt bättre i alla fall.
Ja, vad roligt att höra. Ja, mitt är också mycket bättre.
Mm.
Jag är ju en gnutta för trött också egentligen.
Och det är bra också. Jag har inte ens tänkt på att du har börjat jobba igen. Så
nej,
att det är
lite... precis. Och jag var lite chockad för jag var inne idag och bara, Tommy, han har säkert fixat körschema. Så gick in och kollade så bara, nej. Det här...
Fixat och fixat. Det här gjorde jag en timme efter att
förra veckan.
Ja, efter att vi hade lagt ut förra veckan.
Ja. Och då kände jag, där är inte Tommy jobbat någonting sådär. Så att jag tittade lite grann och bara skrev till lite stödgrejer så och kände att jag kan försöka bidra med någonting i alla fall.
Brainstorm i alla fall.
Kör schemat och så.
Det blev en sån här lite gullig sammanfattning.
Ja, men alltså helt allvarligt. Mm. Nu har det gått ett par veckor sen ni flyttade till Säva framförallt. Men hur tycker du det går att sitta? Alltså jag tidigare så här, när vi stötsatt tillsammans här, någon gång så här fick fira, men nu sitter vi tillsammans.
Mm.
Sjukt obekvämt tyckte jag att det var.
Första gången.
Nej, men alltså inte i början när vi började spela en podd. Utan liksom säga, men vi har ju haft under, men egentligen, vad ska vi säga? det var väl typ efter ett halvår vi slutade sitta tillsammans i Sävar.
Ja.
När vi startade podden. Sen har vi suttit liksom, ja, men någon gång lite nu och då.
Mm.
Sådär med varandra. Men sen vi löste allt det tekniska. Vilket inte var så svårt nu med facit i hand. Men då tyckte vi att det var som att bestiga Mount Everest. Sådär. Så har man ju tyckt att det har varit soft att podda. När vi har suttit på varsitt håll.
Ja, men det har det ju varit. Och det har ju gått fantastiskt smidigt. Det var väl därför vi kanske lutade oss mer åt det hållet också. Till och med även när du flyttade till Sävar.
Mm.
Så det var ju smidigt och det har underlättat, i alla fall för mig under småbarnsåren, att kunna göra det hemifrån. För att det var smidigt framförallt. Och det har blivit, kvaliteten på ljudet har ju varit okej ändå.
Mm. Precis. Men för jag tyckte ändå så här första gångerna sen ni hade flyttat hit och vi satt tillsammans här, så tyckte jag att det var lite awkward också. Så här, att...
Du tycker det är jobbigt när jag sjunker in i dina ögon så här.
nej, inte det. Men utan mer så här att ja, men jag är van att sitta själv och ha dig på skärmen. Förstår du? Nu sitter du liksom en och en halv meter ifrån mig. Och...
Nu kan jag se dig och lukta på dig.
Precis. Och känna mina odörer. Så.
Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Jag tycker också att det var... Ja, absolut.
Lite... Inte... Det är fult att säga att det är obekvämt. Ovant är väl kanske...
Ovant skulle jag säga. Obekvämt tycker jag inte att det är. Och det är inte nu.
Nej, nu tycker jag. Jag tycker det här är ju det bästa
det
som
bästa. Hänt. Och bara komma hit med en oladdad dator och en död telefon. Och sätta sig och bara surra. Det är kung.
Precis. Vi måste ju säga också. Det är kanske mest jag som tycker att det här är väldigt roligt. Men vi förra veckan så snackade vi om att vi ska ha en eventuellt... Vi pratade om en andra podd. Så jag la ut en liten poll om det. Som jag kallade för Kedja ut backstage. En podd om allt annat än discgolf. Och då hade jag ja, nej, hur tänkte ni nu och lägg ner allt bara?
Vi hade ändå två eller tre som tyckte att vi skulle lägga ner allt. Jag tycker vi gör det.
Alltså vi har så här 55% som tycker ja, att vi ska göra det.
Det är idioter, allihopa. Jävla idioter.
Sen har vi 11% som säger nej. Hur tänkte ni? Och sen har vi 27% som säger hur tänkte ni nu?
Vad var det ens? Alltså är det positivt eller negativt?
Ja, jag tror nog att det är lite mer det negativa hållet. Det är nog tre svar som
men
är...
Men 55 som säger ja.
Det är nog 3% som... Eller det är nog liksom tre svar som är mer åt det negativa hållet. Kanske. Ja. Eller, och så är det 7% som säger lägg ner allt bara. Jag tror det var 2 eller 3 stycken som sa lägg ner allt bara.
Ja, men det kan vi ta.
Och det är helt okej att tycka så.
Så här, det är ju färre som mår dåligt om de slutar lyssna än om vi lägger ner.
Det är sant.
Det är så.
Ja. Men i alla fall så... Men det var lite kul. Men... Då fick vi ju lite input från en lyssnare också som tyckte att ja, men vadå, under off-season behöver ni inte prata discgolf. Ni kan ju prata om allt annat då. Och det är i och för sig sant.
Fast under off-season är väl det enda vi gör att prata discgolf?
Jo, för att då pratar vi om vilka som ska byta ja, sponsor. Jo,
det där måste vi hitta någon jävla lösning på alltså.
Prata om allt annat.
Annars sitter vi och surrar om samma sak. Och så sitter Ted och Viktor och Anders och surrar om samma sak. Och så
Rickard och Simon.
Och så tänker vi. Och så tänker alla.
Så sitter tjejerna i Talkbury Tommy och pratar om vilka tjejer som ska byta kontrakt. Som vi kanske redan har petat i. Eller
jag tycker vi ska göra så här. Innan den här säsongen är slut. Innan vad blir det? Är det Championship som är sista? Ja, där.
Mm.
Avsnittet efter Championship, då ska vi ha sagt de här spelarna kommer röra på sig och vi tror att de kommer hamna här för de här pengarna.
Och shit på fritt.
Och så några free agents och sådär. Och sen så rör vi inte den listan förrän i februari eller när det är annonserat något av det här.
Ja, vi plockar upp dem allt eftersom det är annonserat.
Vi behöver inte följa upp det vecka efter vecka. Sånt där blir, så kan vi prata om lite rykten och sådär. Det vore ju kul. Men sen har vi det i vårt egna facit. Så tycker jag vi ska göra i år för att liksom inte göra så jävla långdraget.
Ja.
För det är det enda vi pratar om off-season.
Det är sant. Jag fick just
att vi ska träna teknik, men det gör vi inte.
Det gör vi inte.
Nej, men vad tyckte du? Vad tyckte den här lyssnaren att vi skulle prata om? Det var dit du ville.
Nej, men att vi kunde bara prata om annat. Istället för att starta en till podd så kunde vi bara prata om allt annat än discgolf under off-season. Mera än vad vi gör nu. Sådär. Men jag tycker att...
Det är ändå lite snällt alltså att någon tycker att vi kan göra det. För mig är ju vi bara discgolf egentligen. Ja. Jag som lyssnare skiter väldigt om mitt liv egentligen. Alltså här.
ja. Men jag tror så här, det handlar om att hitta balansen mellan, alltså, så här, vi ska inte sitta och prata om våra liv.
Nej.
Jag är trebarnsfarsa.
Men det är som jag sa till dig, jag måste ju få svära. Alltså och hålla på.
Nej, men alltså, vad ska folk göra med den informationen lite? Alltså det är inte det. Alltså det finns ju så mycket annat man kan prata om.
Jag tänkte ju idag på någonting. Ett upplägg som hade kunnat varit riktigt bra. Jag skulle ha skrivit ner det. För nu har jag tappat det. Men det kan ju också vara discgolf-relaterat i och för sig. Så vi får ta det. Alltså någon form av så här annat upplägg på podden kommer det ju garanterat att bli under off-season ändå. För jag tror att både du, jag och lyssnarna behöver det.
Ja. Ja, men jo. Och sen tror jag också att lite grann, men bara för att bryta av, att vi också får off-season, men vi väljer ju bara att tugga på vecka efter vecka efter vecka. Framförallt för att vi tycker att det är vanligt roligt också.
Mm. Jag tycker att vi ska försöka få med en person lite oftare här framöver också, tror jag.
Alltså jag har så många grejer på gång här uppe i skallen. Jag törs inte nämna dem för Tommy, för jag vill inte få lågt självförtroende efter
jag
säger
någonting. Så länge jag slipper göra någonting så är
det för Tommy. Han är en väldigt fin kille för det mesta. Men ibland kan han också vara väldigt rak. Utan eftertanke rak. Kanske och bara säga att man är en idiot emellanåt.
Men jag är mer så här, fråga inte först. Testa först, fråga sen och så utvärderar vi.
Jo, men om men du så, ska
så,
vara
jag så är jag som chef också. Kommer du till mig och fråga saker innan? Så här, är det här okej? Okay? Men vadå är det här okej? Okay? Jag vet inte. Prova.
Ja, men,
går åt helvete så går åt helvete.
Om du ska vara med på någonting. Nej. Om jag har en idé kring en YouTube-video eller något annat som du ska vara med på. Då måste man ju, jag måste ju testa idén med dig också först.
Ja, så länge den hamnar på YouTube och ingenting annat.
Ja, det gör den.
Bra.
Ja, nu har det gått snart innan. Alltså nu är vi uppe på
Lätt plast och snack. Häst!
Nej, men nu är vi uppe och snuddar på deras tider. Det här är helt galet. Men det var ett väldigt... Den här veckan också tycker jag att till slut det vart ett väldigt bra avsnitt.
Det blev väldigt mysigt. Jag har haft det väldigt trevligt och jag har haft det roligt. Ja, och jag kan fortfarande inte släppa liksom, tanken på att EM börjar imorgon.
Ja, det är...
Så jag går och tänker liksom... Ja, det ska bli häftigt att följa.
Ja, helt klart.
Vill säga Estland... Kan inte de bara lösa en YouTube-video därifrån? Josef kanske?
Ja, det kommer säkert. Det tror jag. Så. Men du, hur gick det på rundan igår förresten? På Umeå öppna? Vad gick det på? Gick det på par?
Par.
Ja, jag gick på bogey.
Par, och jag lyckades också höra från. Jag gjorde en sjua på tvåan.
Ja, det var...
Banans enklast då.
Och aldrig OB heller, va?
Nej, inte OB. Jag låg circle hit 5 meter kort om korgen.
Alltså, det är, jag kan inte ta in. Det är helt sjukt.
Ja, men jag ska ta er igenom det lite snabbt för er som orkar lyssna kvar här nu. Det blåser motvind. Och jag kliver upp och jag har klubbat upp lite grann i stabilitet med en och två. Så jag tänkte att jag ska kasta forehand först. Det var länge sedan. Men nej, jag vill ha den här birdien. Så jag slänger ut den här driven. Och den känns lite hög ur handen. Men helt okej. Okay. Gräset är lite längre så den bara hugger fast sig. Och så är den 5-6 meter kort korgen.
Mm. Mm.
Rätt in emot vinden ska jag putta. Och jag känner väl att jag har ju väldigt svårt att putta i vind. Eller liksom försöka anpassa mig till vinden. Så jag tänkte, ja men jag anpassar mig inte så mycket då. Utan jag puttar och så glömmer jag väl typ sätta spin på disken eller någonting. Och så siktar jag lite för högt. Så jag missar korgen med här, så här 2 decimeter högt. Och så det är en grov miss. Det är en airball, fast inte en airball, utan det är bara hårt över. Och så har jag 8,5 meter tillbaka.
Okej.
Okay. Och jag tänkte, vi pratade om det här efteråt, mitt kort lite grann. Att om jag inte hade juniorat så mycket, fast inte på det här hålet, utan juniorat på typ 10 när jag valde att ta en skitlinje, fast inte. Men jag tycker inte att jag är junior för att jag går upp och försöker sätta tillbaka putten.
Nej, det är
det
inte.
Det kan ju inte vara.
Inte i alltså, någon sorts
putta.
Medvind.
Nej, men precis. Och jag tänker, ja, men nu är jag med vind. Jag är betydligt bättre att putta med vind. Då kommer jag bollen. Alltså ingen timing sitter.
Okej.
Okay. Så jag missar ju totalt igen. Alltså, och så ligger jag 4-5 meter kanske.
För bogey.
Ah, ja, för bogey.
Förlåt, skratta, men jag får inte ihop det.
Nej, men alltså, då har jag också, men i princip rak mot vind, lite sidvind, som jag skickar upp den i bandet.
Ja.
För boggen.
Ja.
Så jag tänkte, ja, men jag ska lägga i för dubbel bogey. Lägger in disken, kanske lite väl hårt, lite småfrustrerad, mitt på pinnen, och så trillar den ut. Var den dubben där? Jag tänkte, ja, men okej, för trippel bogey, då ska jag bara lägga i den här. Jag tar upp disken, eller jag markerar att jag tar upp disken. Och så ska jag lägga i disken. Och missar korgen. Jag lägger den på kanten på korgen. Och den trillar ut. Så jag böjer mig ner och markerar. Och så tar jag min nya putter. Eller den andra putten som jag hade bort med mig. Och så tittar jag på de andra. Det här är för 7, va? Och så la jag i den där den skulle ligga. Så jag tog en 7 på ett hål med circle hit för birdie på 5,5 meter. Alltså, ja, men det är sånt som händer. Och jag menar så här, när jag gick därifrån, det var så här, jag hade börjat väldigt bra på den när jag låg 2 under efter de 5 hålen. Så jag kände, men jag har fortfarande i mig att gå liksom bra. Låga 2 över nu, det var ju det som är nya konstigheter. Jag gick par på de svårare hålen på banan, tog en birdie, par birdie, birdie. Så 1 under sen efter mer än halva rundan spelad. Och då hade jag gjort 3 birdies på banans svåraste slinga. Jättenöjd. Ta en junior bogey på 10. Väljer att gå för en tight linje. För att ha chans på en lång birdie putt istället för att spela för paret. Och sen junior är jag ut bara. Alltså, gick på par. Så att, det är vad det är liksom. Så jag förstör ju inte rundan på hål 2. Alltså.
Nej,
det är så.
Precis.
Det hade kunnat vara mycket värre. Så men, det såg värre ut på scorekortet än vad det kändes för min egen del.
Ja, fråga.
Ja.
Fick du någon kommentar av Fredrik Nilsson?
Nej, inte där och då. Men jag tror han hade börjat spela för dåligt för att han skulle kunna vara lite hånfull. Hade han däremot varit 6 under, då hade jag fått höra. Men han spelade ju som en kratta. Alltså på riktigt, han spelade som en kratta därifrån och framåt.
Ja.
Så han slutade ju 2 över som jag låg efter min 7 på 2. Så jag sa det till att, du vet, jag gjorde en 7 på 2 och fick samma resultat som dig. Och slutade 2 ganska bättre. Så att,
ja.
Men nej, vi pratade om det här på 12, för jag låg lite kort på driven där. Alltså när man kastar ut förut. Alltså jag kan inte med det hålet. Och då var jag frustrerad. Och jag är bedrövligt, men fan. Så jävla juniorigt. Och så tar jag upp det och sa att jag var junior på 10, som tog den vänsterkorridoren fast man inte borde. Han bara, ja, men på 2 då? Ja, men alltså, jag juniorar ju inte för att jag missar puttarna.
Nej.
Det är så här, ligga på 5 meter. Jag tänker inte lägga upp en 5 meters putt i motvind, inte någon motvind alls. Och väljer jag att gå för den, då kommer jag definitivt inte lägga upp en putt tillbaka i medvind. Alltså det finns ju inte.
Nej.
Det är inte junior, alltså det är dåliga beslut i så fall.
Ja.
Men det är inga dåliga, alltså, eller det är bra beslut men dåliga utföranden.
Ja.
Det är inga dåliga beslut.
Nej, exakt.
Vilket i min mening juniorer är.
Ja. Exakt. Ja, men du, tack för redogörelsen.
Jag är i alla fall glad att jag inte fuckade upp. Ja. Jag tog i alla fall och vände på det där, så, vilket var bra.
Det är bra gjort av dig. Du, jag säger så här, stort tack för i veckan, Tommy. Stort tack för alla ni som lyssnar. eller stort tack för, stort tack till er alla som lyssnar. Även Marcus, Jinglar, grafik och allt det där. Stort tack till er också. Välmött nästa vecka, säger vi till lyssnare. Har ni något vi vill att ni, eller som ni vill att vi ska ta upp i podden, hör av er.
Pusha det ut podcast på Instagram.
Exakt. Vårt nya namn. Så. Och stort lycka till alla på EM och så. Nu säger vi tack och adjö för den här veckan. Hej då!
Puss och kram.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.